Hej! Tycker du att det är mycket repriser på gång nu i Vattnet går? Ja, jag förstår det. Det beror helt enkelt på att jag, Nina Campioni, just nu har en pop-up second hand i Modgallerian i Stockholm. Så min tid räcker helt enkelt inte tid att göra så många avsnitt som jag hade önskat. Men tills jag är tillbaka på full tid, kom gärna och hälsa på mig i Modgallerian. Vi ses!
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. HelloFresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Vattnet går görs i betalt samarbete med underbara BioOil. Och har du lyssnat på podden några gånger tidigare så kanske du har hört mig berätta om att jag använder just BioOil väldigt mycket under mina båda graviditeter. Oljan är nämligen fantastisk att smörja in just sin växande härliga mage med. Men jag har också använt oljan mycket genom åren både på torr hud och mot gamla akneärr till exempel. BioOil forskar nämligen på att utveckla just specialprodukter inom hudvård där olja agerar som den främsta och absolut viktigaste ingrediensen. Och deras fantastiska hudvårdsolja är framtagen just i syfte att göra ärr, bristningar och ojämn hud mindre framträdande faktiskt. Och något av det bästa jag vet är att den består av 100% naturliga ingredienser. Och det finns ingen syntetisk parfym utan enbart naturlig doft från växtriket, vilket ju är helt perfekt när man är gravid och kanske lite extra känslig mot just starka dofter. Dessutom är den faktiskt sjukt smidig att smörja in och kladdar inte. Och det gillar man ju. BioOil finns att köpa på apotek och på len. Så både enkelt att hitta och enkelt att använda. Tusen tack för det, BioOil.
Hej kära du lyssnare och välkommen till ett nytt avsnitt av Barnet går med mig, Nina Campioni. Och idag är det ett sånt här härligt expertavsnitt igen. Och det betyder att det är du som lyssnar som har skickat in frågorna. Och det är experten och beteendevetaren Paulina Gunnardo som ger svaren. Enkelt upplägg för ibland rätt komplicerade frågor, eller hur Paulina?
Ja men exakt, men det är kul att vi kan sitta så här och prata om det där som vi brottas med i föräldraskapet. Och vända och vrida på saker.
Ja eller hur? Mm. Ska vi kanske också uppdatera våra lyssnare lite på vad det är som du jobbar med till vardag? Så liksom, ja, varför du är min underbara expert här.
Ja, dels så driver jag eget där jag föreläser och skriver texter och poddar lite om barns utveckling och föräldraskap och barnets rättigheter. Men också då för att uppmärksamma hur man kan hjälpa barn som far illa. Och då föreläser jag specifikt om orosanmälan.
Just det.
Och just nu jobbar jag också som projektanställd utbildningssamordnare där jag utbildar personal. Om saker som rör just barn och tonåringar.
Mm, mycket angenäma frågor helt enkelt. Mm. Och vill du som lyssnar också skicka in din egen fråga så gör du det bäst via mail på vattnetgar@gmail.com eller via DM på Instagram till oss. Men
Let's go, säger jag. Vi kör på första frågan. Hej, vår son på 2 år och 9 månader har sovit som en ängel sedan han var 5 månader gammal. Med hela nätter, snabba och problematiska läggningar och middagsvila. Låter underbart. Han har sovit i en egen säng och eget rum sedan han var 3 månader. Och detta fantastiska mönster bröts dock i mars vid 2 år och 5 månaders ålder. Han gick då från att sova ungefär 1 till 2 timmar vid middagen och oavbruten nattsömn mellan 7 och 07 till att vägra sova middag alls annat än i vagnen i högst 45 minuter och sen 1,5 timme till 2 timmars läggningstid på kvällen samt flera uppvak under natten. Vi har provat allt. Nattsaga, vaggvisor, ljus, mörker, sleep trainer, ligga i vår sons säng, ligga på madrass på golvet, sitta utanför sonens rum, belöning och hot och så vidare och så vidare. Och vi har fortsatt med våra kvällsrutiner som vanligt med bad och gröt. Men allt detta startade i samband med att vi gick över från spjälsäng till juniorsäng samt även att vår son bytte rum hemma. Utöver detta blev vi även försatta i corona-lockdown då vi bor i Belgien utan dagis och andra sociala kontakter från mars till maj. Vår son är tillbaka på dagis igen sedan ett antal veckor men samma sömnproblem kvarstår. Och vår son blev även i samband med vår återgång till dagis storebror för första gången. Och på dagis sover han oftast 2 timmar på dagen i sin säng där. Sen mars har han även varit inne i en intensiv trotsperiod och svaret på alla frågor är nej, även om man ibland menar ja. Och de flesta moment och aktiviteter under dagen som påklädning, tandborstning, blöjbyte, matning är en ständig kamp och full av konflikter. Sen vår dotter föddes för en månad sedan har situationen blivit allt mer ohållbar och vi börjar bli rätt så desperata. Hoppas verkligen att Paulina har några bra tips och råd till oss. Varma och trötta hälsningar, Emilia.
Ja.
Ja, det låter som en kovändning minst
ja.
Sagt.
Och jag förstår att de är desperata. Sömnen är ju så sjukt viktig både för vuxna och för barn. Liksom. Och som vuxen har man ju ansvaret för att ens barn får vad den behöver. Vilket kan skapa frustration i en själv. Man måste ju se till att det här funkar. Liksom. Mm. Och det man kan säga är så här att i helt vanliga fall, utan att något jättespeciellt händer, så är det så att ungefär 1/4 av alla barn har någon gång liksom under sin uppväxt, under någon eller flera perioder, problem med sömnen. Mm. Så det är ju liksom helt normalt att sånt där händer fast barnet tidigare har sovit bra.
Just det.
Och det kan ju påverkas också av tänder, att nya saker händer, infektioner. Barnet växer jättemycket. Det har hänt grejer under liksom en period som gör att barnet drömmer och får störd sömn. Det finns hur mycket som helst som påverkar vår sömn. Mm. Och i det här fallet så hör jag ju att det är en kombination av så sjukt mycket i barnets liv som är nytt och som är under förändring. Mm. Det har liksom varit en bebis på gång.
Yeah.
Det är ett nytt rum, en ny säng, lockdown av corona. Förändrade vardagsrutiner och ett förändrat sömnbehov.
Just det.
Och det där tror jag också många andra känner igen sig i, som har upplevt liksom när barnen förändrar sina sömnbehov. Att de kan behöva vila på dagen, men då förstör det kvällssömnen. Och så är barnet jättetrött på dagen. Mm. Eller och så blir den övertrött på kvällen och så blir sömnen knepig då. Och då kan övertröttheten påverka nattsömnen i sin tur. Så att hela den här perioden av ett förändrat sömnmönster och sömnbehov påverkar ju också nattsömnen. Och sen har han blivit storebror.
Ja, det måste ju vara en jättestor grej.
Ja, och samtidigt som det här så är ungen inne i en trotsfas.
Just det.
Alltså på den här frågeställningen hör man att det här är en rörig period.
Ja.
Men jag tror också att det är just en period.
Mm.
Och ibland är det så där att man testar liksom allt. Och man önskar att det fanns ett mirakeltips som var så här, titta, här är lösningen. Och så finns inte den riktigt. Utan under en sån här period med så många stora förändringar i hans liv, plus att det säkert händer massor i hans kropp, så kanske det är en rörig sömnperiod. Och man får liksom luska ut, hur gör vi det så bra det bara kan bli?
Mm.
Och utan att tänka att det kanske blir perfekt.
Just det.
Men också att påminna sig om att det är en period.
Mm.
Och om jag tänker liksom några konkreta tips, så tänker jag så här att trotsfasen i sig självt och allting som händer dagtid då i ett barns huvud, det kan ju påverka nattsömnen. Och det man kan göra för att underlätta under såna här trotsfaser, Det är ju att peta in lite självbestämmanden. Till exempel vid läggningen som tar tid här. Mm. Att barnet får bestämma liksom vilken tandborste det ska ha, vilket gosedjur det vill ha i sängen. Vill den lyssna på ljudbok eller ska jag läsa eller vill du bläddra själv? Mm. Alltså, inte för många val naturligtvis, för det kan också bli jobbigt för ett litet barn. Mm. Men ändå att man petar in lite självbestämmande så att barnet ändå känner att jag får vara med och bestämma. För att det här är en tuff tid, men som leder till väldigt mycket utveckling. Därför att barnet upptäcker att den kan bestämma och den får och den ska bestämma saker själv. Det är ju helt i sin ordning att barnet ska kunna göra det och hävda sin vilja och sin rätt. Mm. Men sen upptäcker de också att jag får inte bestämma över allt, och det skapar jättemycket frustration liksom. Mm. Så där får man peta in självbestämmanden och vägleda liksom barnet i det här kan du bestämma över, men det här bestämmer du inte över. Just det. Och när det blir frustration över att du inte får bestämma, så att man liksom ser och bekräftar barnet i det och har tålamod själv. Mm. Och det är ju lättare sagt än gjort, men påminner man sig om att det är en period och att det här är en liksom, trotsfasen beskrivs ofta som så jobbig för att den kan vara utmanande och jobbig, men det är verkligen en utvecklingsfas.
Just det.
Som gör att barnet stärks i sig självt och i relationer så. Mm. Och sen tänker jag något så här konkret tips för sömnen. Det är ju att dels tänka att man gör det så bra som det går, även om man inte alltid räknar med att man hittar ett mirakeltips. Men finns det någon slags trygghet att gå tillbaka till? Kan det vara så att det ändå blir lite bättre om han får vara nära er när det blir uppvak till exempel? Att man är liksom nära till hands så att det är lättare att somna om snabbare. Mm. Finns något gosedjur barnet kan sova med? Kan också underlätta liksom vid uppvaken men också vid själva insomningen.
Kanske kan prova den där spjälsängen igen om de har kvar den.
Ja, men en del gör ju det. Att de går tillbaka och provar. Ja. Så att det blir liksom något bekant. För att när det är mycket nytt omkring barnet så får man vara försiktig med att föra in ännu mer nya saker.
Just det.
Så att man inte tar bort blöja och napp samtidigt som det kommer ett syskon till exempel. Mm, fast barnet kanske egentligen är redo för det. Mm. Då kanske man får behålla nappen. Eller, ja. Mm. Man får liksom testa sig fram lite och se vad klarar barnet av just nu. Mm. För att det är en tuff period för barnet också. Mm. Men det mesta talar ju för liksom att det här är en period och rutinerna kommer och det kommer att lugna sig och han kommer hitta sin plats liksom i familjen och sin roll som storebror och sådär. Mm. Så håll ut.
Ja, precis. Ja. Jag kan verkligen känna igen mig i så mycket av det hon beskriver. Vi har också en treåring här hemma som är nej, jag vill inte till det mesta just nu. Men precis, håll ut och försök se det som en period så gott det går.
Mm.
Okej. Vi kör nästa fråga. Hej, jag har en liten kille här hemma på 1 år som är glad och nöjd mest hela tiden. Problemet är min svärmor. Hon är kall, elak och säger oftast väldigt spydiga och nedvärderande saker till min sambo. Han i sin tur blir väldigt tyst och tillbakadragen i hennes sällskap. Och innan vi fick barn så kunde hon säga saker som du kommer aldrig fixa att ha barn, det kommer aldrig bli något vettigt av dig och så vidare. Och jag blir så illa berörd då min sambo är så otroligt fin och varm människa. Jag kan faktiskt inte ens förstå hur det är möjligt att han blivit så vettig. Det värsta är att han inte verkar tycka samma som jag. Han tycker att hon är fantastisk och avgudar sin mamma. Och såklart är det hans mamma och han har bara henne, men det verkar som att han är van vid att bli nedtryckt av henne och det gör ont i mig. Nu till det aktuella problemet. Hon har redan från början varit väldigt nedvärderande mot vår son och mot oss som föräldrar. Vi gör inget rätt och liksom pikar oss att vår son inte kan så mycket saker trots att han utvecklats jättefint. Hon kommer även med kommentarer som att vår son har något, citat, sjukt neurotiskt tvångsbeteende för att han klappar händerna varje gång han åt när han precis hade lärt sig att klappa för någon månad sedan. Vem säger en så till en liten bebis? Vår son hade kolik och sen har jag varit sjuk i hypotyreos när han var ett halvår gammal och hon har aldrig erbjudit sin hjälp. Hon träffar honom max en gång i månaden. Snälla hjälp mig, hur ska jag hantera den här situationen? Jag kommer smälla av en dag och då kommer jag bli ovänner allihop. Och sambon kommer ta sin mammas parti som han alltid har gjort. Jag vill egentligen bara säga upp kontakten med henne, för min son ska aldrig någonsin behöva känna så som hon får mig och förmodligen min sambo att känna. Jag vill heller inte att min sambo ska åka och träffa henne själv med vår son. Jag får nästan panik av det. För när hon är så där elak är jag den enda som säger emot och får försvara vår son och min sambo. Och det går inte att resonera och prata med henne om saker, för hon, inom situationstecken, har aldrig fel och vänder allting till hennes fördel. Hon är dessutom skild och lever ensam sedan 20 år tillbaka. Tacksam för tips och råd. Tack för en bra podd. Ja, det här lät svårt, tycker jag.
Ja, vilken tuff situation. Ja. Usch. Okej, men det bästa med konflikter, det är ju att de kan föra människor närmare varandra. Mm. Och att det kan få människor att utvecklas. Och jag hoppas verkligen att det här ändå kan leda till att alla utvecklas och mår bättre. Liksom. Mm. Men hon är ju orolig för motsatsen, att de ska bli ovänner allihop och det bara ska bli liksom dåligt eller ännu sämre. Liksom.
Mm.
Och hon beskriver då att han tycker att hans mamma är fantastisk och att han avgudar henne och sådär. Men det är ju uppenbart att han blir ju, han beskriver sig då att han blir liksom tyst och tillbakadragen i hennes sällskap, och han blir ju uppenbart påverkad. Och jag skulle nog vilja använda ordet underkastad.
Mm.
Att han blir liksom underkastad henne, och det är ju inte alls bra, precis som hon är inne på. Även om han inte ser det här själv. Och det jag tänker är bra att känna till i de här fallen, nu har inte jag något facit. Jag tänker egentligen att man ska gå och söka sig till familjeterapi i det här läget, för att jag tror att det här sitter så djupt rotat.
Mm.
Men om jag ändå ska provtänka utifrån den information som vi får i frågan här, så vill jag liksom berätta hur det kan vara. Han har ju troligtvis vuxit upp med den här mamman. Hon beskriver det som att hon är den enda han har.
Mm.
Och när en förälder liksom förminskar, skrämmer, hotar någonting sitt barn, så kan barnen få väldigt svårt att få ihop bilden av sin förälder. För att en väl fungerande och bra förälder ska ju få sitt barn att stärkas och växa och utvecklas. Och barnet är i beroendeställning till föräldern.
Mm.
Och barn som växer upp med någon sån här typ av problematik, det kan vara att de upplever våld i hemmet, blir direkt utsatta för våld, blir utsatta för övergrepp, försummade eller som i det här fallet liksom förminskade.
Mm.
Då kan de få jättesvårt att få ihop bilden. För att föräldern är en förälder, det finns kanske ingen annan. Om man är beroende och man behöver den här föräldern, och den kanske är bra på andra saker, men samtidigt så gör den en så illa.
Mm.
Och det sitter nog djupt rotat i honom. Liksom. Så det jag tänker att han kan behöva här, det är ju att hjälpa honom att skilja på liksom sak och person. Och att titta på det specifika beteendet. Att vi behöver liksom inte kasta ut hela mamman och hela hennes existens. Och så. Utan att hon kommer alltid vara hans mamma, och och hon kommer alltid ha en speciell plats i hans liv. Och hon kan fortfarande betyda någonting. Och han kan fortfarande älska henne. Men att hjälpa honom att se, skilja på det och specifika beteenden.
Mm.
Just det här är inte okej.
Okay. Exakt. Ja.
Och man kan också behöva hjälpa honom att sätta det i perspektiv. Om någon annan sa samma sak till hans barn. Hur hade han reagerat då?
Mm.
Eller hade han själv sagt sådana saker? Alltså hjälpa honom att få perspektiven och prova om det går. Och jag tycker att hon gör rätt som liksom reagerar och står upp för sitt barn. Det måste hon ju fortsätta göra, för att det här får man ju liksom aldrig acceptera. Men som sagt, jag skulle råda dem att gå i familjeterapi. Mm. Och dessutom låter det som att hennes svärmor här är väldigt svår.
Mm.
Kanske inte har så lätt att ta åt sig av kritik. Svår att komma åt, och då behöver man nog jobba. Liksom. Alltså familjeterapi är bra på så sätt att man tar in relationerna också. Att det blir fler personer.
Okej, okay, så de kan gå liksom allihop i samtal? Eller menar du att sambon och hon ska gå? Eller ja, att de ska gå även med mamman?
Kanske på sikt. Liksom. Ja. Kanske att han ska gå med sin mamma. Eller att, ja, det får ju de hitta ett bra sätt där, tror jag. Men till att börja med att hon pratar med sin man och förklara varför hon vill gå i familjeterapi och söka samtalsstöd. För att det här rör ju liksom även deras relation. Det har inte bara med mamman att göra, utan det har med deras relation. Mm. Om de ska hålla ihop och göra. Och deras gemensamma föräldraskap och deras barn. Där hon tycker att hennes son riskerar att fara illa.
Precis.
Just nu förstår ju inte han vad den här svärmor säger.
Nej.
Men det kommer han ju med tiden göra.
Exakt.
Så att, Någonting måste hända. Ja. Och som sagt, det är så djupt rotat troligtvis. Mm. Att de kan nog behöva ha någon utomstående som liksom gräver lite och hjälper till. Mm, och, för det kommer nog ta lite tid.
Ja, ja, exakt. Det får man kanske vara beredd på. Men det låter ändå som att hon är redo för att hugga i här lite, känns det som. Mm. Så hoppas verkligen att ni kan få hjälp.
Ja, verkligen. Och fortsätt stå upp för ditt barn.
Precis. Heja, heja.
Man ska aldrig acceptera sånt. Ja,
verkligen. Okej, nästa fråga. Jag snuddar faktiskt också på det här med mor- och farföräldrar. Mm. Hej och tack för en fantastisk podd. Jag har en kille på 7 månader som älskar att träffa nya människor och som ler brett så fort någon tittar på honom. Förutom hans mormor. Han skriker så fort han ser henne och är ledsen ett par minuter. Och sen övergår det till en liten skepsis och han iakttar allt hon säger och gör. Efter ett tag verkar han dock trivas i mormors sällskap och sen allt frid och fröjd. Och de busar och gosar som om ingenting hade hänt. Mormor förstår såklart att inte ta illa vid sig, men jag tycker ändå så synd om henne. Det första barnbarnet och såklart väldigt efterlängtat. Mormor är 70 år och hälsar på ungefär en gång varje eller varannan vecka. Och hon är den mor- och farförälder som sonen träffar oftast då de andra bor utomlands. Varför i all världen gör han så här? Det började när han var några månader gammal då det var kallt ute och när mormor kom in i värmen så immade glasögonen igen. Kan det ha skrämt honom? MBH, en fundersam mamma.
Ja.
Stackars mormor.
Ja, helt ärligt. Jag vet inte, men jag provtänker här nu. Och jag tänker så här, ja, det är möjligt att de här igenimmade glasögonen har ändå påverkat honom. Att hon var läskig någon gång, liksom. Mm. Och sen är det ganska vanligt att små barn reagerar på just glasögon eller att det kommer en person med skägg i hela ansiktet. Sådana små saker kan just liksom... Kan vara skrämmande. Mm. Men, och sen tänker jag också en sån här generell grej i den här åldern är ju att de ofta är lite rädda för främlingar. Eller personer som har funkat tidigare. Det kan ju vara en person som har en nära relation till barnet. Men typ en mor eller farförälder eller nära vän. Som har fått bära barnet innan. Och så kommer de in i den här fasen och plötsligt så duger inte alls dem. Och de är läskiga. Men här beskriver ju hon att det här barnet gillar nya människor. Men här provtänker jag också lite och kastar ut liksom frågan. När hon säger nya människor så tänker jag så här, då är det inte personer som återkommer. Utan troligtvis är det nya människor man kanske morsar lite på. Man kanske sitter och käkar någonstans eller något. Åker buss eller någonting. Och så hejar man. Och sen är det inte mer med det. Och då är inte det så läskigt. För då kanske man är kvar i mammas eller pappas famn eller i sin trygga vagn. Mm. Eller någonting. Och blir inte, han riskerar liksom inte att bli tagen av någon.
Exakt.
Och det kan vara fint. Men så kommer det någon sån här mormor eller farfar eller morbror eller någonting. Som ju har en nära relation till barnet. Och ur sitt perspektiv tycker att det är klart vi ska kramas. Eller det är klart att jag ska komma nära dig och prata med dig. Men barnet kanske inte tycker det riktigt ännu. Och särskilt inte i den här perioden. Så det jag tänker här är att man kan testa, det är att läsa av barnet lite mer. För det kan man ibland missa faktiskt, eller glömma av sig med. Man läser av barnet och tittar, när är barnet redo? När barnet har börjat krypa till exempel, då är det ju barnet som kan krypa fram till den här personen istället. Och ta första kontakten. Så att det kanske egentligen inte handlar om... Om det är en främmande människa eller om det är någon man har en nära relation till. Utan snarare beteenden. Själva interaktionen. Att det är den som kan vara jobbig. Håll dig på avstånd. Då är du fine. Då är du fine med det. Men kom inte nära. Och kommer du nära, låt mig få bestämma när det ska ske. Liksom.
Just det.
Så, ja. Så prova det.
Kanske, precis, för då kanske det är, han går ju över till någon slags skepsisfas. Och då kanske, om man får sitta där och vara lite skeptisk. Och sen kanske han liksom, åh nej men det var just det var ju mormor. Liksom.
Mm. Ja men exakt.
Eftersom de verkar ha en fin relation efter ett tag liksom. Mm.
Och där finns det också forskning på barn just i den här åldern. Att man ser att vissa då som man ofta beskriver som blyga, iakttagande, avvaktande. De kan, alltså som man ser... att det är ett mönster som håller i sig liksom, så kan man se att de redan då som spädbarn har reagerat lite starkare och faktiskt behöver lite mer tid att iaktta och sätta okej-stämpel. Men sen när det är gjort, då är det bra.
Just det. Mm. Ja. Ja, men spännande. Det vore ju intressant att höra, du som har skickat in frågan, om du får gärna återkomma med hur det har gått sen lite längre fram.
Ja, eller hur?
Det får ju för sig alla göra som skickar in frågor. Det är alltid intressant att få en uppdatering.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Hey, Dave.
Yeah, Randy.
Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas?
Maybe sublimely soft.
Or disgustingly cozy.
Wait, what?
I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself.
And for those facing homelessness.
Because one purchased equals one donated.
Wow, did we just write an ad?
Yes.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Normally, being a little extra can be a bit much. But when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
Vi tar nästa fråga. Hej och tack för en superpeppande och bra podd som stärker mig i mitt föräldraskap. Vad kul. Jag har 2 döttrar på 3 år respektive 1 år. Min stora tjej började nyss på förskolan och älskar det. Hon har rätt till 15 timmar i veckan men går oftast 10 timmar då jag älskar att ha henne hemma. Nu till min fråga. Fröknarna säger på förskolan att min dotter ofta blir ledsen när de säger till henne rejält. Och då är inte ledsen som att hon blir ledsen för att hon inte fick göra det hon ville, utan mer ledsen och skamsen över att blivit tillsagd. Hon börjar hulka och blir helt förstörd och nästan otröstlig. Jag har också sett detta på min dotter då vi varit någonstans och någon annan som hon inte känner så bra säger till henne. Så jag vet precis hur hon blir och jag tycker det känns som att hon skäms och känner sig uttittad. Jag kan verkligen förstå hennes känsla, man vet ju själv hur hemskt det är när någon säger till en. Men hur ska vi hjälpa henne? Jag vill inte att hon ska känna sig skamsen om det är det hon känner. Jag har försökt prata med henne och hon blir ledsen när vi pratar om det och säger att hon inte tycker om när fröken blir arg. Vår dotter är världens härligaste unge. Hon har alltid varit lite blyg men väldigt glad och älskar att bara vara hemma med mig och syrran. Jag skulle säga att hon är en ganska känslig tjej som alltid iakttar sin omgivning innan hon ger sig in i något. Hon har väldigt mycket energi och älskar att vara ute och leka och avskyr att sitta stilla och till exempel titta på TV. Hon har varit bortlämnad väldigt lite i sitt liv eftersom jag har väldigt separationsångest och känner inget större behov av att vara ifrån henne. Och de personer som hon är själv med är sin mormor och morfar som hon träffar mycket. Annars lämnar vi inte henne eller hennes syster till några andra. Kan detta ha att göra med att hon tycker det är jobbigt att bli tillsagd? Hon älskar för övrigt sin förskola och är alltid jätteglad när man lämnar henne och lika glad när man hämtar. Tack för att ni tog tid att läsa. Kram.
Mm. Till att börja med, vad roligt att höra att podden uppskattas och
eller hur?
Stärker jättekul. Den här frågeställaren i sitt föräldraskap. Det är ju
viktigt.
Det är precis det som som jag önskar i alla fall att bidra med. Så.
Eller hur?
Och sen, vad tråkigt och vad jobbigt att barnet liksom verkar känna skam. Det är ju en hemsk känsla. Och här tänker jag lite grann att när ett barn tycker att det är jobbigt med tillsägelser så kan man titta på dels att det är sättet någon säger till på, som det verkar vara i det här fallet, och det faktum att barnet liksom gör fel, typ ritar utanför teckningen om det hamnar på bordet. Så att man har det med sig i huvudet, liksom, att man kan jobba med båda delarna på olika sätt. Men i det här fallet så är ju frågeställaren inne mer på det sättet som de säger till på, att pedagogerna själva säger att de säger till på skarpen, tyckte jag hon sa.
Just det.
Eller något. Och att barnet själv, ur barnets perspektiv, säger att hon inte tycker om när de blir arga.
Just det.
Och så beskrivs barnet som känsligt och blyg och lite iakttagande. Och barn är olika, och en del barn är känsligare än andra. Bland annat när det kommer till tillsägelser och annat. De berörs mer på djupet, de tar till sig mer, de snappar upp mycket mer i en situation än andra barn. Och här frågar ju hon hur hon ska hjälpa det här barnet. Men jag skulle säga det primära här är att de vuxna ska anpassa sig till barnet. Snarare än att barnet ska vänja sig vid tillsägelser. Därför, eftersom barn är olika så får man också anpassa sig och sitt bemötande till barnet. Och i en barngrupp sådär, jag har själv jobbat i barngrupp, och man har ju ett gäng olika ungar och de är på olika sätt. En del är energiska och hittar på grejer hela tiden och andra är lugnare. Och då, man får liksom, alla ska ju ha, bli behandlade med respekt och så, men man får ju ändå anpassa sig till vem det är man har framför sig, liksom. Så det primära här är, tycker jag, prata med personalen, beskriv vad ni ser och ser ert barn. Det står i liksom läroplan och så här, att man ska ha samverkan mellan hem och förskola, och ibland ser man en sida hos ett barn i förskolan och lite annat hemma, och då är det ju viktigt för personalen att få veta vad ser man hemma, vad säger barnet hemma, så att de får en liksom mer komplett bild. Och kan bemöta henne på det sätt som passar henne. För att henne kan man säkert vägleda och säga till och sådär. Men på ett annat sätt. För det finns fler sätt att säga till på. Man behöver kanske inte säga till henne på skarpen så. Och hon kommer säkert ta till sig i alla fall.
Ja, men precis. Det är som du säger där. Att det, eftersom om man har en person som är väldigt mycket mer inkännande, så krävs det kanske inte för mycket för att man ska ta till sig det. Den kritiken eller liksom vad det nu är.
Nej, men exakt. Och sen är det också en vanesak hur man växer upp. Om man växer upp i liksom en kultur, en familjekultur, säger vi, där man har liksom hett temperament och man höjer rösten, och då är barnet van vid det. Och precis som hon är inne på här, är det för att barnet inte har lämnats bort eller har mött många olika slags personer. För det är ju delvis en vanesak. Men jag tycker att barnet är så pass litet just nu, så att man ska liksom inte primärt gå på det och bara, nu ska du exponeras för olika slags människor.
Nu ska
du
bli tuff,
så att du
liksom
dig.
Nej, precis.
Utan det är de vuxna som ska anpassa sig efter henne. Men på sikt är det absolut så att det där kommer med tiden, att barnet utvecklar någonting som kallas för, ja, i theory of mind heter det. De utvecklar perspektivtagande och inlevelseförmåga och förståelse för, ja, men om någon blir arg, vad kan ligga bakom det? Men hon är så pass liten än, så att det börjar hända nu. Så därför tycker jag inte man ska tänka så. Men en liten praktisk grej, när man väl vill börja tänka så och prata om olika slags personligheter med barn, så kan man titta på Mumindalen. Har du tänkt på de olika karaktärerna i Mumindalen?
Jag tycker jag har sett väldigt lite av Mumindalen, ska jag faktiskt
helt
säga.
Helt fantastiskt program. Alltså, tänk bara på, om du nu kommer ihåg de här figurerna. Det är ju liksom någon som är helt, ja, det är någon liten brun figur som hoppar runt och har jättemycket energi och pratar mycket och är tokig. Och sen har vi någon som sitter stilla och reflekterar och sitter och metar vid någon sjö, och han är lugn och så här. Och så har vi lilla My som ställer till med hyss, men hon är fortfarande älskad och liksom respekterad, och massa olika slags människor. Och det kan man liksom, det kan man titta på, och så kan man prata lite om att folk är lite olika, för då blir det inte lika skrämmande eller konstigt när man möter någon som inte är som en själv eller någon i ens familj. Så.
Nej, men precis. Jättebra förslag. Och sen också då att prata med förskolan helt enkelt och se om de kan anpassa sig lite mer efter dottern helt enkelt.
Mm. Ja, hon ska inte behöva känna skam. Nej. Alla gör fel ibland, om det är så att hon nu kanske har ritat utanför en teckning till exempel och blir tillsagd. Alla gör fel och misstag. Helt okej, det gör ingenting. Och så får man anpassa sig sätt att säga det på. Exakt. Så att barnet ska slippa känna skam, utan snarare utvecklas.
Jättebra. Jag har två söner, nu drygt 3,5 och 1 år gamla. Vi umgås flera gånger i veckan med en annan familj där barnen är 5, det är en pojke, och 3,5 år som är en flicka gamla. Det går oftast bra och de bråkar ibland, men vi försöker låta dem lösa sina egna konflikter. 5-åringen är en tydlig ledare eftersom han också är äldst, och 3,5-åringarna tar efter honom. Mitt bekymmer är att 5-åringen har börjat retas och luras varje gång vi ses. Min son blir oftast väldigt ledsen och han har svårt att förstå retandet och lurandet eftersom det är ett nytt inslag i hans sociala liv. Vi har aldrig ljugit eller lurat våra barn för att de ska få saker gjorda, och jag märker nu att det blir problematiskt för min äldsta eftersom han är ganska godtrogen. Ett exempel. 5-åringen säger att min son ska få godis om han hämtar en leksak. Min son gör det, och då säger den äldre: haha, jag skojade bara, jag har inget godis. Eller: jag ska kasta din leksak i papperskorgen. Och min son blir jätteledsen. Vad ska jag säga till min son och vad ska jag säga till den andra pojken? Jag har märkt att deras föräldrar ofta ljuger, typ att om du tar på dig skorna så ska vi köpa glass, fastän de bara ska hem. Jag vill att min pojke i grunden inte ska använda lögner eller retas, men jag vill också att han ska förstå att andra barn vuxna kan göra det och att han behöver vara källkritisk. Jag vill att han ska vara stark i sig själv och strunta i barn som retas, men det känns lättare sagt än gjort. Snälla, ge mig råd hur jag ska hantera dessa situationer.
Till att börja med, vad bra det här hon skriver i slutet här, att hon vill att han ska liksom kunna vara källkritisk och och bli stark i sig själv och strunta i om barn retas och sådär. Som vuxen kan man ju tänka att man ska vara lite som en gås och låta saker rinna av en. Det måste ju börja någonstans. Så här tänker jag att det är just i vägledandet av vuxna här i den här situationen. Och det jag tänkte på när du läste frågan, det var så här: undra om vuxna runt det här, den här 5-åringen säger sådana här saker. För ofta snappar de upp och använder det själva. Och härmas. Och så var det precis så.
Ja.
I det här fallet tänker jag, om vi börjar med liksom 3,5-åringen. Så vi har ju varit inne på det innan, det här med theory of mind. Att de börjar utveckla förståelse för att andra tänker saker du inte tänker, bland annat. Och då kan de ju förstå lögner eller att någon retas eller någonting. Och det här brukar man ofta säga börjar i 4-5-årsåldern, men det finns forskning som visar att med engagerade vuxna som är med i såna här situationer så kan det komma tidigare, typ börja liksom i 3-årsåldern. Så det är väldigt färskt här. Och därför tänker jag att i det här fallet, hon skriver att de får lösa sina egna konflikter en del, så tänker jag, här behöver man verkligen vara närvarande och kolla, när behöver jag kliva in som vuxen? För att här behöver man kliva in som vuxen och vägleda. För att en 3,5-åring kanske inte förstår det här. Hur 17 överlistar man en lögn? Liksom, vad menar den här 5-åringen egentligen? Och här har troligtvis 5-åringen ett övertag som faktiskt förstår det här med att man kan hitta på bus och luras och sådär. Och här behöver vuxna visa hur det funkar, både för 5-åringen då, för att visa vad kan konsekvensen bli när man säger såna här saker. Att 3,5-åringen här kan bli ledsen. Och då blir liksom det tråkigt att leka, och det vill vi ju inte. Och att man visar 3,5-åringen här hur det ska funka i en relation. Man visar barnet att jag står upp för dig, för du är värd att stå upp för. Och då kliver jag in och gör det. Man kan visa liksom när man gör det och hur man gör det, vad man säger. För när 3,5-åringen då märker att vuxna runt omkring står upp för barnet och hur de gör det, så kommer 3,5-åringen själv att laddas med att upptäcka det här och att stärka sig, att stå upp för sig själv och säga ifrån och säga vad man tycker och hur man ska leka. Liksom.
Just det.
Men jag tänker också så här med 5-åringen som retas så här, att han menar ju säkert inget illa, liksom, utan har kanske upptäckt att det går att retas och hitta på små lögner. Och det kanske kan vara kul, utan att han menar något illa med det. Så att han behöver också liksom vägledning i Hur är man en bra kompis och vad kan konsekvenserna bli när någon gör så här? Men också stärka honom i att vuxna ska faktiskt inte lura dig heller. För då kanske det är så att han står upp för sig själv sen. Mm. Det här var faktiskt inte schysst.
Så att, nej, men exakt.
Kliver hon in i situationen med de här två barnen så kommer hon garanterat stärka båda.
Mm. Mm. Det svåra där tänker jag också är ju, för att det här kommer nog de flesta råka ut för någon gång, att ens barn blir retat för något. Det kan vara stort eller litet. Det svåra är ju, tycker jag också, liksom där att man går in och rättar inom situationstecken någon annans barn. Mm. Att man liksom som så här, uppfostrar andras barn och går in i deras relation till sina föräldrar. Mm. Det kan ju kännas lite svårt. Vad har man för rätt att göra det? Liksom?
Ja, men exakt. Och sådana situationer har jag också varit i, där jag har ibland inte sagt något, ibland avvaktat och sett liksom, vad gör den här andra föräldern. Men ibland klivit in lite grann. Man får väl försöka göra det på något respektfullt sätt. Men samtidigt ändå stå upp för sitt barn. Liksom.
Yeah.
Och stå upp för det barnet och så. Och vara med och vägleda. Precis. Utan att man trampar någon på tårna. Liksom.
Mm. Mm. Men exakt, det primära är ju att stå upp för sina egna barn här kanske.
Ja, ja, absolut.
All right. Vi får ta sista frågan här, för nu tiden springer när man pratar om såna här spännande saker.
Ja.
Men här kommer en kortis. Och det är ju lite studsa på den frågan som vi precis haft faktiskt här. Om man får veta att ens egna barn har slagits eller gjort någonting fel på förskolan, hur hanterar man det på bästa sätt hemma sen efteråt?
Ja, kort fråga men också stor fråga. För att det här när barn slåss, det har ju liksom med ålder, situation, när, varför att göra. Man får luska lite. Mm. Om man ger ett generellt svar om barn som slåss, så kan det ju vara att de känner sig missförstådda. De kanske inte har ord för att förklara om någon tar deras leksak. Så istället för att säga någonting så kanske de puttas eller lappar till. Liksom. Mm. Det kan ha med känsloreglering att göra. Att de blir irriterade eller ledsna kan det vara också. Och så kan de inte reglera det själva eller få hjälp med det, och då slåss de. Det kan vara när de ska turas om eller när de är hungriga eller trötta. Eller så där. Så att man liksom luskar i det, och hur man ska hantera det hemma, det är ju, tror jag, först och främst att få ledtrådar från personalen på förskolan. Just det här vi har pratat om. När händer det? Är det någon specifik situation? Är det någon tid på dygnet? Typ precis innan vilan eller innan maten och barnet är hungrigt. Är det så att det finns utmaningar under dagen? Att det är att barnet till exempel behöver få en liten skjuts i språkutvecklingen och få ord på saker. För att om det byggs upp en frustration under dagen av att man inte kan sätta ord på grejer, då blir det till slut kanske ett dåligt humör. Liksom.
Mm.
Så att man kan förebygga det. Och också en grej som man kan göra hemma, om jag tänker så här, nu blir det ju väldigt stort och generellt här, men dels den här språkutvecklingen då, att hjälpa barn med att hitta ord överlag, men också sätta ord på känslor för att kunna kommunicera vad man vill eller vad man behöver. Och att sätta ord på känslor gör också att barnet lättare förstår sina egna känslor och får lättare att reglera sina egna känslor. Man får liksom en känslomässig kompetens.
Mm.
Och sen kan man, beroende på vad som kommer fram här nu, om vad det är som barnet gör fel eller när barnet slåss, så kan man tänka på den sociala utvecklingen hemma också. Och nu tar jag bara ett exempel här. Mm. Om vi säger att barnet slåss när den ska turas om, de leker med Lego och man vill ha samma pryl. Är det ett litet större barn i förskoleåldern, då kan man ju faktiskt leka med barnet hemma. Och sätt dig med en sån leksituation där det brukar bli slag.
Mm.
Och så övar man till exempel om det är turtagningen som är svår. Så hjälper man barnet med det och visar själv vad man kan säga eller hur man kan lösa det. Och är det ett litet barn som puttas eller bits till exempel, och det har med turtagning att göra, då kan man sätta sig och rulla boll hemma. Och bara sätta ord på, varsågod, när det är din tur. Och så rullar du tillbaka, så är det min tur. Och då övar barnet i att vänta. Och då kan man, så att, beroende på vad man får för ledtrådar på förskolan, så kan man snappa upp det och göra de sakerna hemma. Och sen brukar ju personal på förskolan vara väldigt duktiga på att ge förslag på hur man kan stärka barnet. Mm. Liksom. Vad man kan hitta på hemma för något. Men den som har ställt den här frågan får gärna skriva och vara lite mer specifik, så kan jag försöka Mm. Svara lite mer specifikt.
Absolut, det var lite kortare version. Men jag tänker också i det där, alltså för min del, nu har inte jag varit med om det specifika att någon har slagits eller så, men just det där när det har hänt saker, att ibland kan vara svårt att få till exempel min dotter då att säga, att faktiskt öppna upp och berätta. Nej, men det var inget. Eller jag har glömt. Eller nej, jag vet inte. Nej, jag vet inte om det var något som har hänt. Alltså sådär. Och då tycker man, du vet, jag tycker att jag har tjatat hål i huvudet på henne och så här, du kan alltid komma till mig, du kan alltid berätta, mamma lyssnar alltid, lalala, du vet, så här. Så tänker man, ska det bli så här hela livet att hon inte vill berätta någonting liksom? Finns det några knep där?
Ja, men dels så tror jag man ska tänka på att det inte alltid barnets egna perspektiv är att det har varit så himla tokigt. Nej. Som man kan se ur det andra barnets perspektiv eller den vuxnas perspektiv.
Just det.
Och sen så ibland, om det händer ofta och det blir väldigt jobbigt, så tänker jag att man... Ibland kan det vara läge att prata om den specifika situationen, om en personal på förskolan kan berätta vad som har hänt. Men ibland så kanske man får lyfta liksom problemet, om det till exempel handlar om turtagning här, att det är svårt, oavsett om man är 2 eller 5 år. Så kanske man inte måste prata om den specifika situationen, utan att man övar på just det och försöker stärka sitt barn i just det som har gått tokigt. Så.
Ja, tusen tack Paulina.
Tack själv.
Mer av din kloka och forskningsbaserade kunskap hittar man ju också på din hemsida, eller hur?
Precis.
Vad heter den?
Dittbarnochdu.se.
Yes. Gå in där tycker jag och få dig en dos kunskap.
Ja, och hör gärna av er om ni har några frågor eller någon följdfråga.
Precis.
På de här svaren.
Exakt, för det kan man också plocka upp. Liksom. Det blir ju ofta så, ju mer kunskap man får, desto mer frågor får man.
Ja,
någonstans. Man vill utveckla det. Så man kan mejla in till vattnetgar@gmail.com eller skicka DM på till exempel Instagram. Och det kan man ju skicka direkt till dig också, på ditt barn och du. För snart kommer vi ju köra frågepodd igen. Och jag kan ju säga att de frågor som vi inte hann med denna gång lovar vi att ta med i nästa avsnitt. Men tills dess så säger vi ha det så gott, helt enkelt. Ha det bra Paulina, så hörs vi snart igen. Och,
ja, det gör vi.
Ja, och alla ni som lyssnar, ha det super. Kram på er så länge. Hej hej.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Late bloomers tend to have more curiosity. They tend to have more resilience.
There's stories and mythology that this country has woven around black men.
This is the cavalry, right? These are the leaders, the hometown heroes and local leaders. And we are.
It's a survival mechanism to just be like wary of police.
What if everything we've been taught is just all wrong?
What's worth more than this fear right now?
And that rising after failure is part of the glory of being a human being.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.